Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hjärtligt välkomna till Leksätt Sport. Och nu är vi tillbaka med hjärtligt välkomna. Den kommer inte lämna igen. Hur mår du, Olle Palmlöf?
Jag mår toppen. Jag sprang faktiskt här ifrån Hammarby, Göteborg. Jag fick lämna när det var 2 minuter kvar. Jag såg straffen. Sen sprang jag till Gullmarsplan för att slippa stöket och folk så att ni skulle behöva vänta på mig.
Var det mycket stök på arenan? Eller var det?
Nej, det var lite försenat, för göteborgarna körde på massa rök som fick vänta 5 minuter med starten.
Åh nej, och hade de inte gjort det, då hade du kanske hunnit.
Utan att springa. Men samtidigt, det luktar ju så gott, det luktar knallpulver. Så
att, ja, var, man blir lite glad.
Ja, det luktar gott faktiskt.
Hur mår du då, Mats?
Ja, bara bra. Jag såg ju en match igår mellan Tottenham och Liverpool som tycker jag får alltså allsvenskan och VM och Champions League och framstå i en mycket dålig dager.
Ja, och jag tycker vi ska prata lite grann om det, för att
det var en bra match med.
Alltså Premier League har tagit fotbollen till en ny nivå. Jag såg också mötet mellan Tottenham och Arsenal, 2-2 matchen, lika bra den. Så att anno 2023 så framstår all annan fotboll som vämjelig jämfört med Premier League. De har tagit fotboll till en ny nivå. Det är sån tempo, sån intensitet, sån fantastiskt spel. Alltså det var en utvisning gånger två igår mellan Tottenham och Liverpool. Förstörde lite av spänningen och utav kvaliteten också på matchen. Men första 25 minuterna var vidunderliga. Plus hela första halvleken förstås i den matchen där Tottenham hade hemmaplan. Så att ja, det är bländande fotboll helt enkelt.
Ja, jag låg och tittade på först Sirius Degerfors, inte så bländande fotboll, och sen så tittade på Darmstadt mot Werder Bremen. Och jag skulle vilja säga, Mats, att håller du med mig att Bundesliga har tappat kvalitet? Ganska rejält.
Fruktansvärt.
Och du är ändå en Bundesliga älskare.
Jag har sett Bundesliga i så många år, men de har tappat nästan allting. Liksom Tyskland också har tappat allting.
Alltså landslagsfotbollen, den tyska är nästan lika dålig som den svenska.
Jo, och Bundesliga, ja. Alltså Tyskland som nation backar ju också. De har ju recession i sin ekonomi. Alltså Tyskland backar hem av okänd anledning.
Ja, de stängde ju kärnkraftverken innan vi stängde dem. Det har inte gått bra det heller.
Nej, precis.
Det var idiotiskt. Nu importerar de polsk kolkraft istället.
Ja, och Angela Merkel då, som ju var Putin-vänlig och trodde på honom, och sa att vi kommer kunna få rysk gas. Det är inga problem.
Katastrof. Katastrof för Merkel.
Nu ringer jag dig.
Det ska jag inte göra.
Vem är det som ringer?
Min brorsa.
Men återigen, vi snackar alltså fotboll, och fotbollen har kommit till en ny nivå här genom Premier League, det måste vi understryka. Och att Champions League är ju erbarmlig vid jämförelse. Erbarmligt Champions League. Och VM:et i Qatar, erbarmligt också.
Men om två lag från Premier League möts i Champions League då, blir de sämre då?
Nej, faktiskt. Alltså då, Premier League, som ju är den gamla engelska ligan, tänder spelarna mer än Champions League, verkar det som. För Champions League, det är ju en påhittad turnering som inte väger lika tungt som den engelska ligan. Det tyder mycket på, så att de ger
hjärnet. Ja, men det har väl ändå gjort. Champions League är väl fortfarande den tyngsta titeln du kan vinna.
Ja, men det är en konstruerad liga. Det kan tyckas som att den är jättestor och stor, och den är stor. Men jag tycker ändå att Premier League sedan gammalt, med den enorma traditionen som ligan har, väger lite tyngre.
Apropå Premier League så läste jag en nyhet som var så här: Birmingham Mail ger bara 4 av 10 i betyg till Robin Olsen efter Aston Villas ligacupförlust 2-1 mot Everton. Bara en annan spelare får så lågt. Då skriver de så här: Robin har problem att bygga spelet bakifrån och det står Villa dyrt. Han kan inte rensa bort bollarna, vilket ger grunden till Evertons första mål. Men det är nyheten här då. Men borde inte nyheten snarare vara Robin Olsen har fått spela en fotbollsmatch?
Alltså, Robin är ju i landslaget ett fenomen. Men saknar självförtroende totalt i Aston Villa tydligen. Och jag tror att när Aston Villa förlorade emot Manchester City i avslutningen förra året, så gavs publiken på Robin och började puckla på honom efter slutsignalen ute på planen.
Ja, faktiskt. Det var någonting som hände. Och han har ju haft det tufft generellt.
Varför pucklar de på Robin Olsen?
Alltså han är ju en hackkyckling, inte bara bland kanske svenska fans eller då Aston Villa fans, utan även bland kriminella i Birmingham som har gett sig på honom. Eller om det var i Liverpool kanske. Han har ju inte varit sig själv tydligen efter det där inbrottet.
De gick in med machete där och gav sig på hans fru och barn. Var han själv hemma? Kanske han var hemma, kanske. Men det vart ju outplånliga spår för Robin då, det överfallet och det rånet i sin bostad.
Ja, och tänk bara om han kunde prata. Han kan ju inte prata. Då hade han kanske kunnat gå till en terapeut och bli av med det där. Men nu kan han ju inte prata. Då sitter han för att ta det själv antagligen. Men jag undrar, för att han spelade i Malmö 2015. Sen var det i Köpenhamn och sen varit på olika klubbar.
Roma.
Men har han fått spela kontinuerligt sen Malmö? Och hur mycket får han spela?
Ja, Köpenhamn spelar han ju.
Okay. Hur många matcher får han spela i Villa i procent?
Ja, det vet jag inte. Alltså,
3 av 38.
De har ju Martinez nu, världsmästarmålvakten från Argentina, som första målvakt. Och när han var i Everton så hade ju de Pickford, landslagsmålvakten för England, som första målvakt. Så att han har ju valt klubbar där det är en omöjlig sits, där ettan är liksom ouppnåelig faktiskt. Att han har ju tappat all självförtroende på bänken och fått stått en och annan cupmatch bara. Så att hans självförtroende i internationell fotboll är ju lika med noll.
Han går väl bara på pengarna egentligen. Alltså han har ju tjänat jättemycket pengar med Everton och Aston Villa.
Jo, precis, men så skulle jag och kanske ni välja om vi var fotbollsspelare, för att vi har inte där vinnargrejer. Jag skulle tycka det var jätteskönt att sitta på bänken och träna och tjäna pengar. Men han är ju ändå...
Han vill ju så mycket, så att jag inte att han väljer klubbar för pengar, det tror jag inte. Men det hampar sig så kanske att han ändå hamnade i fel klubbar hela tiden.
Ja, alltid.
I Roma stod ju Alisson Becker då, alltså numera världsmålvakt i Liverpool.
Ja, va? Stod väl också.
Ja, så att han har haft en otur genom sina kanske rådgivare och sina agenter att han har dragits in i fel klubbar hela tiden och tappat självförtroendet.
Men är inte Premier League ett kvitto också på att FFP inte funkar? Alltså Financial Fair Play med Newcastle och... Jag noterar nog att jag har slutat säga Newcastle.
Ja, det har gjort det. Jag bara noterar vad min brorsa mässar nu då när jag inte svarar. Jag skulle bara fråga om du visste att Richie Blackmores son heter Jürgen Blackmore. Jag tror han skämtar, men det är
jättekul i så fall. Alltså Richie Blackmore, är han i Rainbow?
Gitarristen i Rainbow.
I Rainbow, ja.
Och Jürgen Klopp heter ju inte Jürgen Klopp, utan Jürgen Klopp.
Ja, och Stefan Schwarz son heter Jürgen.
det är viktigt med tyska Jürgen, inget annat.
Tänk om Klopp inte heter Jürgen, han heter Richie egentligen.
Ja, visst. Men en annan sak med det här med Jürgen, det låter ju mycket, det är ganska hårt namn, Jürgen.
Nej, men det är så urtyskt,
ja, det är,
Jürgen,
det låter också hårt.
Så fint urtyskt.
Ja, men om man då jämför med Jürgen så låter Jürgen mycket töntigare. Samma sak, minns när...
Alltså det, Jürgen Jönsson, töntigt.
Jo, precis, men när Sverige skulle möta Jürgen land i Davis Cup för många år sedan, då så stod det Goran Ivanisevic och Goran Pirpic i det, och då blir man lite skraj, för det låter ju hårt, men tänk om du skulle säga Göran Ivanisevic och Göran Pirpic, och man, ja, tjena.
ett skämt, som ett skämt.
Och ett ännu större skämt, när man heter Sven Göran till exempel, eller Lars Göran, men, och Claes Göran
Hederström.
Ja, just det.
Ska vi lägga in...
Han har avlidit för några år sedan, 2 år sedan, va?
Jag tror, för jag har nämligen sjungit...
Det verkar lika kärlek banne mig.
Ja, vi kan väl...
När dog han? 2 år sedan?
2 år sedan, typ 1 år. Vi kan väl lyssna på den lite kort.
I förrgår sa jag plötsligt nej till killarna när de skulle...
På den tiden, i alla fall i Sverige, så alla låtar i princip spelades ju av samma orkester. som blåsorkester och även stränginstrument och tråkorkester.
Alla verkligen.
I princip alla. Och ett år, typ 1963 kanske, då sjöng Ingvar Wexell alla de svenska bidragen i finalen. Så han gick vidare med en låt som hette Annorstädes vals, tror jag.
Ja, vilken idé, hur Ingvar Wexell sjunger alla låtar. Ja. Vem kom på den idén?
Ska vi lyssna kort på Ingvar Wexell låter, varför låter för jävligt gör.
Ingvar Wexell, han har en gång sjungit i sån här melodifestival. Det är av många människor så högt föraktade. Och han sjöng, kommer ni ihåg?
Lack väljer mig ingen frid, för längtan och trånad
mor. Det var ju ingen Jussi Björling, kan man ju inte säga. Men,
nej, det var inte. Men vi hörde Hylan lite snabbt före där.
Ja.
Och jag lyssnade på ett program där man har ju förstått att Hylan söp väldigt mycket. Men det här programmet kommer fram att det var värre än vad jag trodde i alla fall. Alltså, han gömde spritflaskor i lägenheten på massa olika ställen. Så 5-6 olika ställen bakom den boken, under den stolen. Så Tuss fick ju gå och leta och tömma så här. Så han var full jämt. Och då förstod jag också att när jag var liten, du fanns inte då Jesper, du kanske minns det, när han var programledare för Godmorgon Sverige.
Oh ja.
När det var Hacka Hackspett som var tecknat som de lockade barnen med. Då kom han in i början där. Och så, god morgon Sverige, plingelingeling. God morgon. Och så stickade han och Arvid satt och spelade piano. Där, ja. Sådär. Ska vi lyssna på ett intro till god morgon Sverige? Kör god morgon Sverige intro, så hör du hur det lät. Där är alltså klockan 7 på morgonen. Han är ju full. Han är full när han går in och sänder God morgon Sverige.
Inte,
det ser man ju.
Inte så mycket onda ord om Hylan. Han var något av en extra pappa för mig.
Ja, jo, men det hindrade inte att han var full klockan 7 på morgonen när han sände God morgon Sverige.
Men han,
eller halvpackad.
Han var vännernas vän. Var han.
Jo, men det har väl inget med det här att göra?
Nej, alltså det här var ju över the hill när det här spelades in.
Ja,
när Hylan blev oönskad efter 69, då började han dricka. Alltså innan dess så var han ju ganska sober. Han,
ja, då var du under kontroll. Men då, på 70-talet så eskalerade. Och sen så var ju det här då sista chansen han fick sommar 84 när Engstrand först sa att han inte skulle följa med och sen så fick han böna och liksom lova, jag kommer inte dricka under OS 84, vilket han inte gjorde.
Han skrämde Engstrand till ett ja faktiskt när han kom upp där och spände ögonen i Tommy och sa att vi kommer aldrig mer att ses i det här livet om inte jag får komma till OS.
Precis.
Och då väcknade Tommy och med Lennart, men drick inget.
Och så fick han, så opererade han in Antabus under de månaderna. Och sen på slutfesten så kom Lennart Hylan in och knackade på, alltså sista dagen när OS var slut, och knackade på Tommys rum och kom in med två flaskor, nu ska vi fira. Och då sa Tommy, nu har du klarat en hel månad, ska du inte klara en sista kväll också? Och sen så på restaurangen sen när de gick ner, då satt han sig långt ifrån Hylan, då satte Hylan igång och körde.
Men vadå med Antabussen, då mår man ju dåligt direkt om man...
Ja, men det hade gått ur efter en månad.
Okej, jag fattar. Men min favorithistoria, fyllhistoria från 70-talet, på tal om Hylan då, det är ju Bengt Bedrup som du har berättat att han ska sända Sportspegeln på kväll.
Sportnytt
var det. Och då ringer producenten, för att det är ingen som vet var han är någonstans. Men då ringer han upp. Då ringer Bengt Bedrup.
Bengt Bedrup ringer upp. Det närmar sig sändning. Och det är en sån här 5-minuters sändning bara, en onsdag. Och de vet inte var han är någonstans. Då ringer han, de hör, för när det var externt, det vet du väl på Sveriges Radio, när det var externt så var det två signaler, ring ring, och var det internt så var det en ring, och så då har man hört att det är internt, så han är i huset, ring, och sen så, ja det är Bengt, mig hittar ni aldrig.
Det är en synlig klassiker med Bengt Bedrup, men du kan inte jämföra Bedrups och Hylans kvalitet.
Absolut,
som radio och tv-man. När radion fyllde, tror jag var 75 år. Nu fyller radion 100 år 2025. Mm. Men när radion fyllde 75 år, då var det ett tv-program på en hel timme. Och i det programmet om radio och tv i Sverige och tiden så nämndes inte Hylans namn en enda gång.
Det är konstigt.
Vilket fick Lasse Granqvist, tror jag, att agera faktiskt. Och ringde upp någon höjdare där som inte hade något svar att leverera. Så jag undrar då, om när radion fyller 100 år 2025, om Hylans namn kommer att nämnas en enda gång. Alltså radios och tvs största programmakare och personlighet genom tiderna.
Det finns ju en staty av Jerring utanför Radiohuset. Finns det någon utav hyllan?
Ja, det gör det. Men de flyttade den inom själva området. Den stod utanför entrén till radiohuset förut. Men den flyttades då för att visa kanske hyllans, att den kan skymmas undan då överhuvudtaget. Att ta bort hyllans namn, vilket var TVs och radios intention under många år. Sen han fick sparken då 1983. När han bara dammade igen dörren och bara stack i vredesmod. Som en av de största genom tiderna med detta föga ärefulla sorti och avslut och sådär. Men som sagt, jag tycker man ska skilja på person och sak. Alltså hyllan var ju fantastisk. Alltså, någon referent i radio som mig själv då, och Tommy Engstrand och Darsna Björklund, Åke Strömmer, Ingvar Oldsberg eller Fredrik Belfrage eller Lasse Kink hade inte börjat med sport i radio om inte hyllan hade
funnits. Nej, men det är nog ingen som betvivlar det.
Nej, men det måste sätta avtryck i en timmes program i tv, tycker jag, att han betydde så mycket för så många under så fruktansvärt lång tid. Och jag menar, Helenius hörna nu kanske inte funnits heller om inte hyllan hade börjat med hyllans hörna 62. Så att hyllan var en föregångsman i Sverige i radio och tv, och det borde spegla sig i ett stort tv-program över
och
historien.
Och Helenius hörna hade nog inte funnits om Helenius föräldrar inte hade träffat varandra och haft samlag.
Jo då.
Okej.
Fan vad fula klipp, ljudklipp det är i Helenius hörna. Jag kan inte titta på det, för det är så fula ljudklipp.
Men jag tycker ändå att han är bättre än sin ständiga parhäst Peter Magnusson. Han gör ju roligare grejer. Alltså han är roligare och alltså, lite mer
Peter begåvad. Magnusson var ju ropet för ett antal år sedan. Heba Briba, va? Det var,
ja,
det var de två. Har Peter hamnat lite på sidan efter det?
Alltså han har gjort ganska mycket stora filmer som har
så här folkliga tv-serier som är breda.
Tillbaka till Bromma och sånt där.
Ja, det är så jävla dåligt. Och den här, i och för sig, den har jag tittat på hur många gånger som helst. Den här En gång i pucket eller vad fan heter.
Den är inte bra.
Nej, den är jättedålig.
Har Peter Magnussons storhet fallerat en aning sedan han slog igenom Heba Briba?
Han har ju inte varit så rolig sedan Heba Briba. Då var han ju rolig, tycker jag, med vissa av de här.
Och det här första som gjorde på ZTV när gick runt och
Pyjamas,
ja, det var ju roligt, men det var också smalt.
Har han fallerat lite?
Ja, jag tror att han är, han är väl smart. Han gör väl piss, fast han tjänar bra pengar.
Han tjänar bra med pengar. Men minst två stycken där från Pyjamas som var roliga. En där han står i en stor ICA-butik vid sin självplock med godis, och så står han, hallå, och står han liksom som att han är ICA-anställd. Här, kom, får ni godis. Och sen så kommer en massa tanter och små tjejer och killar, och så fyller han på jättestora godispåsar, och sen ger han tillbaka godispåsarna till dem, och sen så är det ingen mer, då får de gå och köpa dem själva. Det är det ena. Och det andra, gick han fram till fiskdisken och sa, ja, fisk, vad vill du ha? Har ni laxfitta? Det var kul också.
Men jag tror, i hans fall tror jag att det är så här. Det här tror jag att det är att han blev så stor som komiker och det, så att han hade så stor kostym att fylla ut, så att det var jobbigt för honom. Däremot när han började på ZTV då, så var det ju spontant, hans spontana personlighet utan krav som kom fram på ett mycket enklare sätt. Så att,
ja, han var programledare och sånt för Idol och sånt, det passar sig inte.
Nej, men alltså då, jag tror att som komiker, när du har stora förväntningar på dig, så kan det låsa sig.
Ja, det tror jag också. Men vi ska tillbaka till sportens värld. Och hur kul Premier League är, så finns det ju en golfturnering som spelas i... Nu vet inte jag, är de i USA eller är de i Europa den här gången?
Du menar
de har spelat i Italien.
Ryder Cup i Rom.
I Europa, med andra ord.
Fantastiskt. Ja, för att svara på din fråga.
På Roms alla kullar, runt omkring där spelar de Ryder Cup som avslutades.
Och har ni kollat någonting?
Nej, saken är redan att jag har Viaplay, och jag betalar 149 kronor i månaden för Viaplay, men då ingår inte Ryder Cup i mitt abonnemang, och då kan man kolla på sexan, men jag har inte sexan heller, så att jag har inte kollat på det.
Har du någon tv?
Nej, jag har ingen tv, jag har dator då.
Har ni ingen tv hemma?
Nej. Eller vi har ju tv, men den kopplar vi via tjänster på telefonen, så, som Chromecast.
Ja, ni har i alla fall en tv.
Ja, en tv har vi, men vi har inte sexan, jag har inte kunnat kolla.
Ute på landet då, vad har ni någonting där? Eller?
Nej, men jag ska ha en tv där snart, du vet vilken.
Ja, det är ju viktigt att ha
tv-apparat. Tv måste du ha. Men jag tittade på Ryder Cup här på sexan faktiskt. Och det kan vara kul att se, men jag tyckte att det har överskattat faktiskt, det tycker jag.
Men jag vill säga, det roliga tycker jag att det är ju sån väldigt prestige. Och det spelas vartannat år, och det är också den enda lagtävlingen som har vikt. Och det är det som de tycker är så roligt, ju, att spela i lag. Och det är Europa mot USA, och den har ju anor verkligen. Så att ja, det är därför, de värderar ju den efter majors-tävlingarna bara.
Ja, absolut, jag tycker också det. Men det skulle kanske vara bättre om inte det var någon tv-publik med överhuvudtaget, tycker jag, för att de har så roligt själva. Och nej, men faktiskt, och det är ju ett vuxendagis verkligen, och det är så roligt, för att när de lyckas sätta en långputt så jublar de som man aldrig ser i vanliga tävlingar överhuvudtaget. Jag menar, vinner Kepka US Open, han visar inte med en min överhuvudtaget, han lufsar iväg där då liksom och skriver på sitt scorekort, och så lufsar han ut till en intervju så inte sägande, och sen lufsar han iväg och sen är det över. Men här visar de engagemang och trivs, att det här är verkligen kul. Alltså för sig själva är detta jättekul, jo, av det, allt att döma.
Men det beror väl på att det är en lagtävling, ja, som lagkänsla.
Det är lite plojtävling, lek- och bustävling. Men när de skulle gå in, för alla går in med sina fruar på den här, inför den här banketten, och då går de liksom in hand i hand. Viktor Hovland, nej förlåt, Even Hovland heter han, va?
Nej, Viktor Hovland.
Viktor Hovland, den här norske spelaren då.
Kalle bakom, ja.
Ja, han har ju ingen tjej, sagt Viktor.
Kalle bakom nu?
Nej,
han har ingen. Varför Kalle bakom?
Nej, men han är lite tappad bakom en vagn.
Jämfört... är han lite puckad?
Alltså, svensken Åberg, Ludvig Åberg.
Ja, de spelar ihop, hör jag.
Han ser ju ut som en brivande stjärna. Hovland, absolut inte.
Vem är Even Hovland? Det är väl någon fotbollsspelare, va? Men Viktor Hovland är ju...
Ska vi säga. Eller så är det bara ett namn som du hittar på.
Nej, han spelar ju i Häcken, just det. Ja. Så jag ska kolla hur Viktor Hovland ser ut här. Ja, nej, han ser lite hallå ut. Men Viktor Hovland i alla fall, han har
han
ingen...
Han ser lite hej hallå ut.
Ja.
Hej, hallå, hallå.
Han har ju ingen tjej, Viktor.
Det förstår jag.
Ja, och det har heller inte vicekaptenen i Europalaget. Så då plöjer de till det.
Skulle bli sur, Mats, om han kommer och plinga på det och bara ragga på Marie.
Får jag fundera en stund?
Ja, förlåt,
nej, men då gick han och vicekaptenen efter de där, alla hade ju fru då hand i hand, då gick Hovland och vicekaptenen och höll hand också. Så att det är lite ploj och kul.
Höll hand med?
Vicekaptenen i Europa.
Höll hand i varandra då? Det låter ju,
ja, det var väl fint.
Det låter ju både och, tycker
jag. Ja, det var fint faktiskt. Ska jag säga, jag vet inte vilka som är kaptener.
Luke Donald.
Mm. Sten som var väl... kapten från,
ja,
början,
fick ju kicken,
han var
för
på, han var påtänkt, Livtoren kom emellan.
Ja, det var idiotiskt kanske. Han blev ju miljardär. Ah, jag vet inte. Men jag tänkte att vi ska få lite historik av mig bara.
Oj.
Från början så var det ju inte Team Europa. Från början var det ju Team Storbritannien. Mm. Och sen blev det Team Great Britain and Ireland. Och sen då har det varit med hela kontinentala Europa, som man säger. Och efter att de slog ihop det, om det var 1979, så har faktiskt Europa vunnit 12 matcher. USA har bara vunnit 9. Men USA hade en jättesträcka när man bara torskade man torskade bara en turnering på sen efter andra världskriget fram till 80-talet.
Och det har varit väldigt konstigt också. I år så bröts ju det, men nästan alltid så leder USA första dagen, andra dagen, sen på, i sista singlarna så äter sig Europa Cup och sen så blir det jämnt på slutet. Så har det nästan varit varje år.
Men det är lite som Finnkampen och Sverige. Sverige vinner ju ofta sista dagen.
Ja,
vi vinner väl flest kamper.
Så, visst,
ja. Ja. Men nu nej, vi vann i år också på poäng.
Ja, Finland är ju på dekis i friidrott.
Generellt
verkligen. Men det med USA, alltså USA borde ju slå Europa i golf, sätt i gubbe för gubbe,
de gör det varje gång.
Ganska klart, så att det blir jämnt är väldigt märkligt.
Ja, visst. Men ett skäl ska jag säga till att Europa har hävdat sig väl gentemot USA, fastän deras genomsnittliga världsranking har varit sämre. Mm. För att varannat år så går ju i Europa, ofta i Storbritannien. Och europeiska spelare är mycket mer vana vid amerikanska parkbanor än vad de amerikanska spelarna är med brittiska seasidebanor. Så att det är en väldig skillnad.
Men nu går det i Rom då kanske det är lite annorlunda. Man tänker klimat och så vidare.
Det kanske är de mellanting då i Rom.
Ja, det kan det nog vara kanske. Hade du något mer?
Jag skulle nu vilja ha en vignett till någonting. Och det är lite aktivism. Finns det någon låt som kan handla om aktivism?
Fascisterna regerar med terror.
Ja, Mats, det var alltså vänsteraktivister som skulle stoppa Davis Cup-match mellan Sverige och...
Chile.
Chile.
Och första gången Sverige Rhodesia, men det var innan. Alltså nuvarande Zimbabwe.
Båstad 68, det var ju Sverige Rhodesia. Ian Smith då, som var
just det.
Hatobjektet i Rhodesia. Och sen kom då Chile-matchen som var 1975.
Också i Båstad, eller hur?
Också i Båstad, ja.
Men de lyckades ju inte stoppa matcherna.
Ja, de stoppade i matchen mot Rhodesia, det gjorde de.
Ja, det gjorde de.
Så att den spelades klart tydligen genom Marcus Wallenbergs försorg på franska Rivieran, ja, på ett privat ställe med Ove Bengtsson och company, så att där vann ju Sverige ganska enkelt.
Marcus Wallenbergs försorg.
Men, och också kul att tydligen hade Båstadborna då på 70, ja, sen 60 då, första, och även andra matchen, varit helt tokiga och stått med stenar och, så, och högafflar och grejer och kastat då på aktivisterna, extremisterna.
Jag noterade då i alla fall att Hagge Geigert stod utanför de här närmaste sörjande.
Han var inte vänsteraktivist.
Han var en ärkreaktionär verkligen, som verkligen hatade alltså vänsterfolk.
Och en golfpionjär också.
Golfpionjär och en politiskt sett ruggig gubbe helt enkelt. Och han stod verkligen på de konservativa sida och hånade och hatade och skrek åt de här långhåriga aktivisterna som kom från Stockholm i busslaster.
Just det, medelklassbarn. För arbetarklassen var ju tvungen att vara hemma och jobba.
Ja, och nu sa jag extremister, och det menar inte jag, för att det här var väl aktivister.
Aktivister. Men bara för aktivister på den här tiden då, de gick i demonstrationståg och skrek och sådär.
Och barnen var med också.
Ja,
det var mycket mer. Precis. 70-talet var ju, det blev ju, man hade en konstig, tycker jag, man har fått titta så här gamla tidsdokument typ, tillsammans, eller konstig relation till barnen, att de skulle bli vuxna mycket tidigare och sådär.
Ja. Det var sådana här velourpapper då, liksom i majongkläder och så vidare.
Ja, indoktrinerade.
När man såg, liksom, man ser testiklarna väldigt,
ja, luftiga brallor. De här papperna var ju väldigt icke manliga kan man säga, och men ja, det var ju så, och det var en tidsanda som gjorde att barnen kanske for illa.
Ja, men det är väl samma sak som män som engagerar sig i feministiskt initiativ. De snubbarna, visst, de kanske, tjejer som är med i feministiskt initiativ kanske respekterar dem för deras åsikter lite grann, men de pissar ju på dem som snubbar. De skulle aldrig vilja ha sex med dem. De tycker att det är så otroligt omanligt.
Men vill inte killarna också vara med då, för att man,
men då får vi inte det. Men det var inte det jag skulle komma till. För att vänsteraktivister förr i tiden höll på ut och skrek med barnvagnar, familjer, plakat och sådär. Men vänsteraktivister nu för tiden, de är lite annorlunda. Säg så här, vänsteraktivister som har Jesuskomplex ofta och godhetssignalerar. Vad gör de för någonting nu för tiden?
Ska vi gissa då?
Ja, men, okay, säg så här, för att återställa våtmarker, vad gör de då?
Då lägger de sig.
Ja, då klistrar de fast
de på demonstrerar på motorvägarna.
Ja. För att stoppa utvisningar av kriminella invandrare, så vad gör de då?
Då reser de sig upp på flygplan.
Precis, de bokar sig på samma plan och så gör de till skandal, så kan inte flyget.
Det är alltid lyfta. Kul när de åker dit själva och blir utlyft, och när övriga publiken jublar och applåderar.
Ja, de blir ju ställda inför domstol nu. Ja,
det blir de. Men ofta blir det så att det blir ingen flygavgång, så de lyckas ju på så vis. Och till exempel för att protestera mot pälsindustrin, vad gör de då för någonting?
Man släpper väl ut minkar sånt där, va?
Precis, då bryter de sig in hos pälsfarmen och släpper ut minkarna till en säker död faktiskt, för de klarar sig inte i den vanliga naturen. Kort sagt, vänsteraktivister, de sabbar saker, de är destruktiva, åtminstone i ett kort perspektiv. Mm. Om man då vänder till högermänniskor som har Jesuskomplex och vill godhetssignalera, vad gör de för någonting?
De skänker ju lite välgörenhet.
Ja, där är du inne på det. För, nämligen så här, de kallar sig ofta för filantroper. Åker gärna till Afrika och Indien och fotar sig med fattiga.
Ja, Bono till exempel.
Ja, men precis. Och så där. Och
säg en snälla.
Vadå?
Den historien med Captain Beef.
Ja, okej, jag drar en igen.
Okej, en gång till.
Ja, okay, Bono.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Han var som störst. Så såg han upp till en artist som heter Captain Beefheart som var polare med Frank Zappa och väldigt kreddig. Då skrev han ett brev för han ville ha ett samarbete med
Captain Beefheart.
Med Captain Beefheart. Och så kom det ett skriftligt, långt smörigt brev från Bono. Så kom det ett skriftligt svar från Captain Beefheart, brevledes då från USA. Så öppnade Bono brev och så stod det så här: Dear Bongo, no.
Ja, förlåt. Det är min favorit. Ja, men okay. Så Richard Branson är ju så. Ja, men Bill Gates. Och...
Ja, men de fotar sig och skapar någon välgörenhetsfond och sådana här grejer.
Mycket med AIDS och sen om sjukbarn och
svältande. Men är de så högerinriktade, alltså Bill Gates och...
Nej, det är han.
Elon Musk och det, de är inga höger.
Nej, det kan man inte säga riktigt så.
De är väl mera... liberala demokrater.
Jag säger så här, Percy Barnevik till exempel, han har startat en massa fonder. Han får man ändå säga höger.
Kungen och Victoria, alltså kungafamiljen.
Jo, men precis.
Och Anna Maria Coatza Bildt.
Ja, men de åker i alla fall till fattiga länder och fotar sig, gör selfies med magra afrikaner.
Carola.
Fattiga. Ja, men precis.
Men Percy Barnevik, han lever ju märkligt nog fortfarande faktiskt.
Ja,
han har varit sjuk i många år. Okay, ja. Men han satsar ju då på... Han säger att i Afrika så satsar man bara på kvinnor. För att männen är hopplösa, säger han. Så att alla hans bidrag går till kvinnor i familjen som har entreprenörskap och ser till familjens bästa.
Så är det tror jag har en poäng.
Ja, det är en jättepoäng. Ja.
Förlåt, nu ska jag avbryta det igen, Olle. Men Percy Barnevik och Göran Rosendahl hette han, va? Percy Barnevik var ju länge ABB-stark i man. Mm. Och Göran Rosendahl, vad fan han nu heter, var ju... hans högra hand kan man säga. Men när Percy Barnevik och Göran då skulle sluta så gjorde man helt enkelt en switch att de skrev på varandras fallskärmsavtal med de andra styrelsemedlemmarna. Så Percy Barnevik, eller Göran då, han fick en 500 000 Percy Barnevik fick 900 miljoner.
Ja, precis. Och det blev jätteuppmärksamt. Han,
han hette inte Göran Rosendahl, tror jag. Han hette något annat.
Ja, jag känner igen Rosendahl.
Men båda fick ju då otroligt mycket pengar, vilket förstörde deras framtida liv. De var icke önskvärda i offentligheten. Någon av dem överhuvudtaget.
Barnevik var jättehögt sedd innan, men så tänkte man då 900 miljoner, det är ingen människa värd.
Göran Lindahl heter han.
Göran Lindahl. Just det. Ja, då säger Göran Lindahl lika med. Okej, vi förstår vad du menar.
Ja.
Men de här, i alla fall, de här filantroperna, de hävdar dessutom alla att de innan de blev ofantligt rika så har de varit riktigt lovande i någon sport. Men så är det så att en skada har satt stopp för någon, alltså garanterad OS-medverkan och garanterade VM-guld. Så istället för idrotten så har de lagt all sin kreativa energi på att göra en startup och bli stormrika. Alltså de senaste åren i alla fall. Och grejen är att näringslivet älskar de här berättelserna. De älskar historien om någon som liksom har varit duktig i sport och sen så blir den stoppad för ett knä och så lägger de all den kreativa energin på en startup och sen så...
Per Elofsson till exempel.
Ja, men det står ju alltid i de här affärstidningarna och sådär. Och grejen är att de älskar de här historierna, men jag misstänker att de här idrottsbakgrunderna aldrig riktigt kollas upp. De är verkligen så här standardiserade hjältehistorier. De dyker upp hur mycket som helst. Och jag undrar alltid när jag läser sånt här hur mycket elitidrottare de här filantroperna egentligen har varit. I en extra bilaga i Svenska Dagbladet som var ett par helger sedan, den gick i några helger, så dök upp ett sånt här fall. De dyker upp lite titt som tätt. En sån här historia, ett slags blandning av reportage och annons som det ofta är, så handlade det om en av medgrundarna till nätläkarföretaget Kry. Jag läser rubriken. Josefin Landgård, en modern filantrop. Och så själva brödtexten. Josefin Landgård har känt till Hand in Hand, som då är det här fina projektet, länge. Närmare bestämt sedan hon var 14 år och såg organisationens grundare, Percy Barnevik, i en tv-soffa. Många år senare, med flera framgångsrika startup-satsningar bakom sig, så fick hon själv möjlighet att investera i ett av Hand in Hands byprojekt i Indien. Josefin växte upp i Dalarna och hann med en idrottskarriär, både som alpin skidåkare på elitnivå och golfspelare på elitnivå, innan hon började studera på Handelshögskolan i Stockholm. Så jag är som sagt då nyfiken på i det här fallet då, hur mycket elitnivå har Josefin Landgård varit på? Och jag har faktiskt gjort så att jag inte har kollat upp det här förr, för att jag vill testa min tes på riktigt. Så därför ber jag er här och nu, kan ni googla fram i realtid Josefin Landgård och golf, för hon är inte så gammal som alltså, fanns före internet. Josefin Landgård golf och sen Josefin Landgård skidåkning, ska vi se hur mycket elitnivå hon har varit på. Jag misstänker att det inte är så mycket elitnivå och att de här historierna bara skrivs för att de kollas aldrig upp. Nu får vi se.
Det är så enkelt att säga så, för att det kollas nämligen aldrig upp.
Jo,
men alltså offentligheten och så vidare.
Ja.
Okej, okay, då ser det ut så här då. Nu står det ju golfdata att hon är amatör. Okej, av de senaste turneringen hon har tävlat, och det här är ju 2000...
Pratar vi skidor nu?
Golf nu. De senaste turneringarna i golf som den här Landegård har spelat i, så har hon spelat IT-arkitekterna Ladies Open i Botkyrka på Telia Tour, så där har hon ändå varit.
Det var Telia Tour.
Det är ju Sverigetouren då. Och någon form av elit i Sverige. Men hon runda 1, 86 slag, runda 2, 85 slag, klarar inte katten. Tävlingen innan, Prins Bertils pokal, Dormi OOM damer, 82-86, klarar inte katten. Bankboken Tor, Rikshallan, Svenska Juniortoren, fick 0 poäng. Bankboken Tor, Riks, Svenska Juniortoren, 82-86-89. Halland Junior Open, 84-78.
Ja, precis, då ser vi här, om vi kollar här, då får vi faktiskt en snittscore på touren, som hennes två bästa säsonger, det var 2003 och 2005. 2003 hade hon en snittscore på 83,4 slag, 2005 en snittscore på 84,4 slag. Det innebär handicap 12.
Ja, nej, det är väl inte så mycket elit.
Inte så mycket. Kolla skidor då.
Ja. Ja. Josefin Landgård då. Har gått på skidgymnasium i Malung. Okej, det finns en sån här dockplayer som man inte riktigt... Ranking race lördag 23.1.99. Drommenbacken, Storslalom damer, D16 slutgiltig resultatlista. Tävlingsledare Ulf Jonsson Johansson. Banchef Jan Andersson. Tredje jurymedlem Sven-Erik Fahlén.
Ja, om vi ser lite till resultattavlan då.
Bansättare Jan Andersson. Föråkare Malin Högqvist.
Det skriver vi upp.
Okej, då har vi alltså placeringarna här då.
Ja.
Sofie Olofsson från Vemdalens IF. Maria Ren Ragunda. Tine Kongsson, Ida Söderberg, Annette Ekman. Josefin Landegård, sexa.
Hon blev sexa. Och hur mycket eftersegrande Sofie Olofsson?
Ja, en vad blir det? En minut och 51 sekunder.
En sekund och 51 hundradelar. Och om man sa de andra namnen, Sofie Olofsson, Tine Kongsholm, Maria Ren, Ida Söderberg, Annette Ekman, de som alla var bättre än hon. Är det någon av dem som blev någonting sen?
Inte som jag känner igen.
Nej.
Jag tror att hon Maria Ren gjorde var mer skutskjutet till.
Så med andra ord, har Josefin Landgård varit elitåkare i skidor?
Troligtvis inte.
Svaret är nej.
Men vi har en till här. Det är slutgiltig resultatlista efter andra åket i Höglekadalen Cup.
Ja, berätta.
Nej, hon var inte med där tydligen. Men däremot var Erika Almåsa med.
Ja. Hon kanske fick vara föråkare.
Ja, det finns faktiskt en här med André Myhrer.
Ja.
Han nämns i alla fall på samma hemsida.
Ja, men då så. Men då har vi något. Men det är ändå intressant ju att de kommer undan om de inte kollas. När de kollas i Ekstedtsport, då kommer de dit.
Fint ändå. Jag kan ju bara nämna det att jag har ju spelat elitsen i bowling. Jag har ju aldrig varit någon speciellt bra bowlare.
Men du kallar det heller. Om du skulle stå inför massa, en företagare, så säger du inte jag är elitspelare i bowling. Jag har spelat elitserien i squash. En helt meningslös avgång. Jag fick hoppa in och åka till Malmö och spela. Fick dyngpiss förstås. Jag skulle inte säga att jag har varit elitspelare i squash.
Var det pinsamt?
Nej, det var kul.
Okej, men hade du druckit om på tåget innan? Eller var
nej,
det?
Jag var ju seriös.
Efteråt?
Jag tror jag mötte Finlands, rankade 4 eller 5 i Finland. Jag fick några bollar. Men jag står ju inte inför ett gäng företag och säger elitspelare i squash, förstår ni, innan en skada satte förbi och nu är jag en startup.
Det är så fint att nämna det naturligtvis och så vidare. Men Henning Sjöström, han var ju då en stor spjutkastare av svensk landslagsklass, om inte bättre, som blev sen advokat och en av Sveriges absolut advokater i de tiderna.
Mm. Paolo Roberto har ju gjort...
Paolo Roberto har gjort stor succé fram till en skandal. Men Klitschko då, borgmästare i Kiev, en gammal tungviktsmästare av världsklass.
Och en som brukar tjata om att han inte har varit elitklass i alla fall, men en som brukar tjata om att han är duktig tennis, det är Christer Gardell, finansmannen. Och jag har sett när han spelar ute i Saltsjöbaden, får han liksom snälla, hårda slag mot sig, då kan han slå tillbaka så att det ser bra ut. Men om någon börjar köra stoppbollar, ballongbollar, så här, han är helt borta, för han har ingen boll i sig.
Det visste inte jag faktiskt. Jag trodde han var bra. Alltså jag har sett honom i Kungliga Hallen några gånger på långt håll. Och jag föreställer mig att killen är väldigt duktig. För han säger ju själv hur duktig han är i tennis.
Då har han ju fått hårda bollar på sig. Då kan han slå tillbaka så det ser bra ut. Men han, ingen bollkänsla, ingen boll. Så det är bara fulspelare. Som Brad Gilbert, playing ugly. Skulle han fula sig mot Christer Gardell. Gardell får inte en boll.
Det heter Kevian, va? Eller Sevian. Hans investmentbolaget. Han är ju väldigt banbrytande i alla fall inom investment.
Han vill ju förstöra många företag. Alltså han vill ju köpa upp och stycka och förstöra dem i grunden. Så att han hatas ju utav det offentliga.
De här gamla finansmännen gillar inte honom.
Alla finansmän som bygger företag hatar ju hans sätt att jobba.
Vet du vem som är den kändaste typen av liksom den så här, stycka upp eller köpa stycka upp förgrundsperson verkligen?
Ja, Christer Gardell.
Ja, förutom Christer Gardell.
Nej, säg.
Jo, det är Richard Geres rollfigur i Pretty Woman.
Ja, just det, han gör så också.
Ja, det handlar om att han ska ju köpa upp de bolag där när hon är med och ser fjävligt ut. Och ska han köpa upp ett bolag som håller på med vapen typ, eller... Mm. Men då bestämmer man sig för, nej jag skiter här, till sist då, nu spoilar vi hela filmen. Men till sist säger han då att...
Det gör ingenting, den har gått i många, många år.
Det får man säga. Men då säger han det, nej vet du vad, vi ska bygga vapen. Eller båt, hangarfartyg i alla fall. Det är bra scen. Mm.
Mats, du har ju i, kan det vara 7-8 veckor?
Ja, mer än så.
Mer så, tagit med dina skrynkliga rappar och så har du muttrat om att du vill prata om Utsikten. Och nu, för Utsikten har ju gått så väldigt bra och haft stor ledning i Superettan. Nu går det lite sämre.
Men mitt muttrande har ni inte uppfattat som att jag vill prata om Utsikten riktigt. Därför har vi inte pratat om Utsikten på 10 veckor.
Jag tror också, vi ska få en jingle bara, Matt. Men jag tror att de här muttrandena, det är bara du som uppfattat själv i ditt huvud.
Det är klart det är så.
Nej, vi har inte förstått dem i alla fall. Vi kanske inte puckar.
Men äntligen Utsikten. Men bra vignett till Mats då.
Ja, Utsikten är ju känt i Göteborg, Slottsskogen i Göteborg som en storhet och bildar 1935 faktiskt. Och Utsikten har ju nu tappat oroväckan de sista veckorna här. De var ju stort sett klara för allsvenskan i fotboll, vilket hade varit en sensation. Den roll av Västerås nu upptagit i Superettan.
Jag citerar Bosko Orovic, alltså tränaren. Mm. För de gjorde exakt samma sak i fjol. Man ledde länge, men då sa han så här: vi har lärt oss att spela matcher. Alltså, vi har lärt oss att inte falla ihop. Nu håller det på att hända igen.
Det gör det verkligen. De gick från division 4 till Superettan på bara 3 år faktiskt. 2006 vann laget division 4. 2007 vann de division 3.
Det är värsta åsöjden i historien.
Ja visst, och 2008 division 2. År 2014 var de i division 1 södra och gick upp till Superettan just året 2014. Man åkte ut ur Superettan 2022.
Och Anton...
2010 tränades laget av Glenn Hussein för övrigt också. Exakt. Du sa att tränaren heter Bosko Orovic, som du säger.
Och Anton Hussein spelade ju också i Utsikten. Han som nu heter Antonio Hussein, va?
Så var det absolut. Och Torbjörn Nilsson var forwardstränare också i Utsikten under en liten period efter 2010.
Mellan kockpassen.
ja, på kockpassen. Som Jesper Blomqvist ungefär. Men faktum är att Utsikten då har haft en stor ledning nu i Superettan. En ointaglig ledning verkade det som. Gais och ÖIS verkade borta. Men nu har ju Gais närmast sig oroväckande Utsikten. Så att det är frågan om Utsikten kan hålla undan nu och ta andra platsen direkt till, till Allsvenskan. Och slippa kvala och till att möta AIK, då har man ju inte en skugga. Så att det laget som kvalar i Superettan har ingen chans ofta mot allsvenska laget trean från slutet. Så att i tvåa nu är en nödvändighet för Utsikten.
Jag tror ju inte det. Jag tror att de missbränner nu.
Det verkar ju så faktiskt.
För både Gais och Öster är lite bättre. Samtidigt så chokar de också. Alltså gör bort sig och, ja, och torskar matcher. Så att, det är klart, det är inte kört för Utsikten på något sätt. Man har ju fortfarande andra platsen. Men tänk er nästa år om det blir Utsikten Värnamo en match. Ja. Alltså bara smaka på det namnet. Och om det skulle bli så att AIK åker ner, eller Göteborg, då är det Utsikten Mjällby. På
Bravida, men det är en mardröm för fotbollförbundet att få ett lag som Utsikten på Bravida Arena då kanske drar, nu drar de bara kanske 1300 åskådare per match ungefär just nu, kanske drar 2-5 då i botten av allsvenskan. Så att vilket tapp publikt och ekonomiskt att få upp Utsikten i allsvenskan.
Jag tänker Utsikten mot BP, det blir ingen publikmatch. Men vad som är coolt med Utsikten tycker jag, det är att det är så stor andel av spelarna, säkert 90% tycker jag när jag kollat, som är, kommer från Göteborgstrakten.
Det
är
och lite som roligt. Jobbar typ och liksom, det är ju många sådana här typ Ivo Pekalski spelare som har varit i Malmö förut.
Och så, Alexander Falsetas också.
Ja, exakt. Och Lukas Hedlund.
De är duktiga. Så att man har det sympatiskt ändå att man behåller grunderna på något sätt, att man har ett lag med grunderna just i området så att säga.
Jag tänker så här också, Matt, och nu kommer förbundet bli förbannad och så där, när man har den här åsikten, men det är ju de här lagen som gör att svensk fotboll går runt. De allra flesta lagen har ju inte 40 000 på matcherna som AIK har eller Hammarby kanske har ibland, och Djurgården med något väldigt rart tillfälle. Men sådana här lag finns ju överallt och det är ändå de som bygger upp. Så jag tycker man får inte pissa för mycket heller. Nu gjorde jag det lite grann innan för att det är allsvenska. Men de här lagen är viktiga för serierna och för svensk fotboll.
Ja, det är grunden för fotboll sedan gammalt, den traditionen att man bygger lokalt då kring en, till en ort och en publik runt omkring. Och utifrån det då som bas, det är ju svensk idrotts grundbult överhuvudtaget.
Helt sant. Men Olle, du har ju något mer, vet jag.
Jo, men jag vill bara prata om så här. Alltså,
vill du ha jingle, eller?
Ja, fotboll.
Du är på damerna nu igen.
Nej, det är lite löst här, så här får ni hjälpa mig. Med ätarna mål, vi är finalister. Visst är det priset på miljoner av finter. Kalla killar som du blir i slinter. Kan ett undrare skott, alla supermack. Är det inget snack, det är bara framåt attack. Översiktsfint, tunnel och stick. Skarvas unik och skott mitt i prick. Vår främste fotbollspamp genom alla år är förstås Lennart Johansson. AIK, som var ordförande i UEFA i många år. Och näst högst i FIFA. Han skulle ju vrida sig. Han var en hedersknyffel, eller hur? En hedersman.
Ja, han var ju en gubbe som inte görs längre.
Nej, inte görs längre. Och framförallt inte nu i fotbollsledningen. Den här jävla Karl-Erik Nilsson då, som ju företräder för Fredrik Reinfeldt. Försöker släppa in nu ryssar i, alltså ryska ungdomsfotbollsspelare. Det är inte bara paralympics som ska få med. Så att när, i Riksidrottsförbundet som
U17, U19 EM för damer i Sverige, va?
Ja, inte bara det, allting. För jag menar, då, i Riksidrottsförbundet, den ordförande, då säger han så här, men Sverige säger nej till Ryssland. Men då, på en annan stol så sitter han då i UEFAs ledning. Och på den stolen så har då Svenska fotbollsförbundets förre ordförande i veckan varit med och öppnat då den här dörren för ryska ungdomslag för att få spela, tävla internationellt. Mm. För om då han hade röstat nej så hade det inte varit så mycket ord om, för de hade vunnit ändå för en majoritet. Men enligt brittiska Sky Sports så är det bara 3 av 20 i UEFAs beslutande organ som röstade emot att släppa in ryska ungdomslag. Karl-Erik Nilsson var inte en av dessa. Mm. Enligt Sky Sports röstade han alltså för. Och då Karl-Erik Nilssons kommentar till det när han liksom får frågan, varför gjorde du så? Då säger han bara, jag känner inte igen mig i den beskrivningen.
typiskt undanflykt. Men jag tror ju faktiskt att det är så att nu försöker då IOK att få in ryssarna i OS i Paris redan nästa år. Att det här Paralympics, det är en liten testballong.
Visst är det så?
På det naturligtvis. Och det kommer ju att bli så. Även då FIS, Internationella skidförbundet, kommer ju att ta in ryska och belarusiska åkare i världskuppen redan kanske den här säsongen,
ja,
faktiskt.
Det verkar så.
Vad ska Sverige göra? Ska Sverige bojkotta då? Av allt att döma?
Ja, kanske blir så. Men sen också så här, våra interna samtal och vägen fram till beslut, inget som offentliggörs publikt. Alltså han är ju som så här pamp, en sydeuropeisk pamp ju. Hemsk.
Men jag tänker också att med, anledningen med för att de skulle släppa in Ryssland i U17-EM då som kommer, är att det är inte barns fel att vuxna krigar. Det är liksom huvudargumentet. Men det är huvudargumentet.
Ja, men det har de ju rätt i. Men samtidigt så dör ju ukrainska barn och ungdomar på grund av Rysslands krig. Så att det krockar lite där, va?
Jo, men inte på grund av... Det är ju inte barnen som skickar missiler, utan det är ju ändå vuxna militärer. Och jag kan förstå det argumentet. Det är ju inte
jag förstår också.
Såhär, det är ju inte lilla militären, utan det är stora militären som skjuter.
Ja, men just att han är så... Att han inte kan svara för sig. Ja. Liksom,
det är ju ett bättre argument. Då menar jag bara så att, då kan han säga det. Nej, men det, vi tycker att det är barn.
Ja,
så
här, istället för att jag känner inte
igen han är så oöppen man kan vara överhuvudtaget, ja, tycker jag. Och han har ju ingen liksom ryggrad på något sätt. Nej. Om du röstar så ska du kunna stå upp för din röst och så vidare. Annars röstar du på ett annat sätt.
Ja, han duckar för allt, precis som en klassisk pamp. Och liksom, det är så tydligt tecken på hur svenska fotbollsledare agerar. Och nu Reinfeldt är ju också liksom i samma skola. För att i veckan nu så fick Reinfeldt och Svenska fotbollsförbundets nya generalsekreterare Andrea Möllerberg frågan om den här Jens T. Andersson, för detta landslagschefen. Mm. För han hoppar nämligen av sin tjänst för att hoppa på ett jobb som för en statsägd klubb i oljediktaturen Azerbaijan, som är nu förresten i dagarna etnisk rensar armenier från Nagorno-Karabach. Eller heter det ju. Och då får Reinfeldt och Möllerberg frågan om det. Vad tycker du om det? Att han går direkt dit till en diktatur? Nej, tycker ingenting.
Nej. Men vad ska de tycka om det? Det är väl inte
de kan väl tycka så här, det är för jävligt. Ska han gå och ta diktaturpengar mot ett land som kör etnisk gränsning mot ett grannland? Det tycker vi var lite tråkigt. Det hade de kunnat säga.
Att de inte kan säga det för ändå politiskt korrekt. Men det var, en del tror jag att när Jens T. Anderssons avhopp beror på att han förlorar maktkampen med Reinfeldt om ordförandeposten. Han var säker på att få det jobbet.
Just det.
Och kan inte vara kvar nu som en loser.
Ja, jag vet.
Men jag tycker en enkel sak för Reinfeldt att svara hur förskräckligt det är. Det kan ju inte skada honom eller någon annan att säga som det är.
Men du tycker tydligen Jesper.
De har ju inget med att göra längre, så jag tycker inte att han har något ansvar generellt att svara på det.
De ska möta Azerbaijan igen i och för sig i det här kvalet till EM nu. Så där. De ska göra det snart. Möta dem på bortaplan. Så att det kan vara det som gör att Reinfeldt som ordförande inte vågar säga någonting.
Ja, okay. jag tycker i alla fall att det är vekt av Reinfeldt. Men då blev jag lite nyfiken på den här nya då, nyrekryterade Möllerberg. Vad är det för en typ? Typ 50 år ungefär. Och då läser jag lite så här. Det personliga idrottsliga intresset väcktes redan under uppväxten i markerna kring Tvärskog utanför Kalmar. Så hon varit försäljningschef på Prioritet Finans. Luktar inte trevligt, inkassobolag.
Alltså det är ju de här, de har ju sponsrat fortfarande, Djurgården och Göteborg.
Ja, Prioritet Finans, inte trevligt. Och så har varit affärsområdeschef på Arena-koncernen. Jag menar, bara de här skulle säga, knappast. Men det passar ju Reinfeldt förstås, någon liten så här knähund sådär. Men nu ska jag komma till en annan sak då. Dessutom, vad tror ni hon säger att hon har för meriter?
Fotbollsspelare.
Elit.
För detta elitsimmare.
Ja.
Hon har SM-guld har hon vunnit på seniornivå och varit med i EM.
Då är man väl ändå elit?
Jo, men saken är att jag har försökt kolla upp detta. Och det må så vara att hon har bytt efternamn. Jag har försökt kolla om hon har haft ett annat efternamn tidigare. Men jag har lussökt nätet. Och här kan det vara också att nätet är lite senare för att hon är lite äldre. Men finns ingen simuppgift på henne överhuvudtaget. Jag har sökt då från alltså EM 92, EM 93, EM 94. Hennes namn finns inte med någonstans. Så jag säger inte att det är så att hon inte har det. Men jag säger att risken är stor att hon hittar på att hon har ett elitsimmare och ingen kollar upp det.
Vilket,
det passar så jävla bra att hon har ett elitsimmare.
Vilket gräv du har gjort här.
Ja, den här är ju inte färdig gräv då.
Nej, men ändå, vilket gräv.
Ja, jo tack. Det är ett potentiellt gräv.
Ja, det är det verkligen. Men jag vet inte varför hon skulle ljuga om det för. Ja, det är klart, det ser bättre.
Därför vet ingen kollar upp det. Och det låter så bra att om jag är idrottslig bakgrund och så har varit i näringslivet och så nu kommer jag här, det var perfekt.
Ja, du menar så.
Ja, det är så jag menar.
Ja, jag får väl lita på, jag vet inte. Nej, nu litar jag inte på den längre bara för att du sa det.
Nej, men och vi säger så här.
Jag slutar lita på henne.
Ja, men ni som lyssnar, kan någon hitta något bevis för att hon har varit elitsimmare? Hör av er till oss, hör av er till Jesper. För det vore väldigt roligt och sorgligt samtidigt om hon hittar på det, bara för att hon är en av dem som...
Men Reinfeldt har inte varit någon elit i någonting.
Ja, han har ju spelat basket, hävdar han. Jag tror inte han var så bra. Han spelade i Täby.
På låg nivå, tydligen.
Ja. Tror du att han var sämre eller bättre än Jocke Berg var i badminton?
Jag tror han var bättre än Jocke Berg i badminton.
Något bättre.
Ja, jag vet inte, det behöver lida mot sitt slut.
Jag tror det. Men som sagt, kolla gärna ni också om ni kan gräva om hon har varit elitsimmare. För jag ska gräva vidare. För är det så att hon inte har varit det, då är det ju jävligt roligt.
Men hon måste ju se om hon har bytt namn och så här. Det är namn.
Jo, jag vet, jag ska kolla hennes namnbyte. Jag försökte, jag hittade inget. Jag har också sett bilder på några då, landslagstrupper från 90-talet. Ingen som var lik henne ett dugg.
Men se vad hette, för det brukar kunna stå vad hon hette förut.
Ja, jag har försökt hålla det, men vi kollar, jag säger igen då. Hon heter alltså...
Andrea Möllerberg.
Ja, Andrea Möllerberg.
Det står inget... Alltså hon
jag har också sökt Andrea Sim-EM, Andrea Sim-SM, Andrea Sim-guld. Det finns ingenting.
Ja, okay. Alltså tänk om hon ljuger, det vore ju...
Vilket skop.
Ja, faktiskt. Det
vore, vilket jävla skop, alltså. Tänk om hon skulle, om hon blir... hon blir kanslerad nu.
Nej, men fråga Reinfeldt om det då. Vad tycker du om det här om hon ljuger?
Om det är så att hon ljuger och Reinfeldt vet om det, då är det ingen kommentar.
Okay. Ja, så är det ju. Men vad fan kan hon heta? Nej, jag vet inte. Hörrni, vart är ni näst? Vad ska ni i veckan? Tack för idag! Ja.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.